God morgon. Ja, andra gången jag predikar nu. Det är fantastiskt roligt att få göra det igen. Jag tror vi börjar med att be. Kära Jesus, tack för att du är med oss här idag när vi samlas för att lyssna på ditt ord, Herre. Du vet, jag ber dig att du ska vara med mig när jag pratar här. Du vet hur mycket jag har som jag har velat säga på kort tid här. Men jag ber dig att det du vill få fram ska komma fram här. Och med oss, var med dem som sitter här och lyssnar också, så att de tar åt sig det som blir sagt. I Jesu namn. Amen. När jag läser Bibeln så brukar jag hålla mig till en del regler, om man ska säga. Det finns vissa sätt att försöka förstå det som står. Och tre regler tänkte jag inleda lite med att ta upp. Dels försöker jag läsa Bibeln bokstavligt, så långt det bara går. Står det i början på Bibeln att... Står det 6 dagar i början på Bibeln, då tänker jag 6 dagar. Står det till exempel 1000 år i slutet på Bibeln, då tänker jag 1000 år. Och genom hela Bibeln, när det står till exempel Israel, då tänker jag Israel. Det är inte alla som gör nu för tiden, men det är så jag försöker läsa Bibeln hela tiden. Men sen kommer man ju till lite krångligare ställen i Bibeln, där det till exempel står om en drake som sprutar vatten ur munnen. Det står om odjur med 7 huvuden. Det står om någon kvinna med 12 stjärnor runt huvudet. Är det då vi börjar använda vår fantasi? Nej, jag tror inte det. Utan då tror jag att det bästa sättet är att låta Bibeln tolka sig själv. Jag kan ta det här kvinnan med 12 stjärnor runt huvudet som ett exempel. Det står i Uppenbarelseboken: ett stort tecken visade sig på himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona med 12 stjärnor på sitt huvud. Och ska man då låta Bibeln tolka det här, då måste man ju tänka på: vart har jag läst det här tidigare? Står om solen, månen och 12 stjärnor? Det jag kommer att tänka på först är ju Josefs drömmar redan i första Mosebok. Han hade ju 2 drömmar om att folk skulle buga sig för honom. Och det här är då den andra drömmen. Det står i första Mosebok 37 och 9-11. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. Där har vi de här. Vi har 11 stjärnor i Uppenbarelseboken. Det är ju Josef själv, den 12:e. När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sa, och här kommer ju då tolkningen: vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Solen i det här fallet är ju Jakob, som fick namnet Israel. Månen är ju Lea då, som var kvar av hans fruar när de väl kom och bugade sig inför Josef i Egypten. Och de 12 stjärnorna är ju de 12 sönerna som sedan blev de 12 stammarna i Israel. Så när man läser Uppenbarelseboken så kan man se att det här handlar om Israel. Och det där är ett sätt att försöka förstå de här mer krångliga passagen i Bibeln. Och jag tror att det är det sättet man behöver använda för att inte det ska bli vad som helst av vad man läser. Men sen används det också en hel del bildspråk. Det står om Jesu relation med oss och våran med honom. Så står det till exempel att Jesus är herden och vi är fåren. Det står att Jesus är huvudet och vi är kroppen. Jesus är vinstocken och vi är grenarna. Det är några bildspråk som används. Och de här bildspråken, en bild säger ju mer än 1000 ord, brukar man säga. Jag tror att Bibeln skulle kunna vara nästan 3 gånger så tjock om allting skulle bokstavligt ja, förklaras hela tiden. Då är det lite, det sparas lite tid genom att använda bilder istället. De här bilderna kan ju säga väldigt mycket. Men för att kunna förstå helheten av vad de säger, vi kan ju förstå väldigt mycket av vad de här bilderna säger, men för att kunna gå in på djupet så kan det vara bra att veta lite om den kultur i det som gällde när och där de skrevs. Jag tänkte prata om en annan av de här bilderna, och med tanke på den sommar som vi har haft i år när två av mina döttrar har gift sig, så känns det ganska naturligt att prata om den bilden när Jesus är brudgummen och vi som tror på honom är hans brud. Ja, den här, som jag kommer prata om idag, har jag fått från flera olika ställen, men bland annat så det mycket kommer från en bok av en som heter Renald Showers. Han är hebré, alltså han är jude, och han är kristen. Så, och har undersökt väldigt mycket om judiska traditioner. Och hur gick det då till när ett par skulle bli man och hustru? På den tiden så var ju de flesta äktenskapen arrangerade. Men när det väl blev dags för trolovningen så följdes en del kulturella regler. Och jag tror att mycket av det tas upp i Bibeln, just som den här bilden av brud och brudgum. Det började med vissa gåvor. Brudgummen betalade ett pris för bruden. Det kunde vara pengar, guld, några åsnor eller vad man hade, betalades för bruden. Och då som en direkt koppling så kan vi se att Jesus betalade ett pris för oss. Han betalade det ultimata priset, han betalade med sitt liv. Första Korintherbrevet, Paulus skriver så här: ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. När han talar om korset. Sen gav även brudgummen frivilliga gåvor till bruden. Han kunde ge henne saker som han tyckte att, bara för att visa uppskattning för henne. Och vad har då vi fått för gåvor av Jesus? Johannes skriver ganska mycket om det här. Han skriver i Johannes evangeliet kapitel 10 om evigt liv. I Johannes evangeliet 14 skriver han om friden vi har fått. Förlåtelse i första Johannesbrevet. Och glädje i Johannes evangeliet kapitel 15. Och så vidare. Vi har fått många gåvor från Jesus. Bara för att han tycker att vi vill ha dem. Det är inget han var tvungen att ge oss. Men frivilligt så ger han oss dem. Sen gav även fadern gåvor till bruden. Det var oftast praktiska saker som skulle underlätta hennes liv tillsammans med brudgummen. Som en dammsugare, matberedare och lite kastruller. Och så, eller vad det nu var på den tiden. Men Jesus säger så här i Johannes evangeliet 14. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Jag har fått den heliga ande som en gåva från fadern. Och med honom så följde ju även andens gåvor. Som hjälper oss i vårt liv tillsammans med Jesus. Men sen den sista gåvan som gavs ut var en förlovningsring. Paulus skriver så här i andra Korintherbrevet 1:21-22. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Och det här ordet garant, ett grekiskt ord, jag tror att det uttalas arabon eller något liknande. Och det betyder bokstavligen förlovningsring. Vi har alltså fått en helig ande som en förlovningsring, som ett tecken på att vi för alltid tillhör Gud eller Jesus. Och det var de gåvorna som gavs. Och sen när det var klart, då skrevs ett, det var dags för en katuba, heter det. Det är inte ett bläckblåsinstrument, utan det är ett äktenskapsavtal som skrevs. Det var något liknande. Jag, Micke, lovar dig, Elisabeth, att ordna bostad till oss, försörja oss, kanske klippa gräset ibland och sådär. Det var ett, egentligen vad brudgummen och bruden skulle göra för varann. Och vi har ju också ett avtal där det står vad Jesus har gjort, vad han gör och vad han kommer att göra för oss. Vi har fått en ganska tjock bok där det står. Vi har ju Bibeln som vårt avtal mellan Jesus och oss. Sen var det dags för bruden att antingen godkänna eller inte godkänna det här avtalet. Hon hade ett val hon kunde göra. Men om hon valde att godkänna avtalet och gifta sig med brudgummen, då tog man fram två saker. Man tog fram en kaka med bröd och man tog fram en bägare med vin. Och så bröt man sönder brödet. Och så åt man av samma bröd och man drack ur samma bägare av vin. Och det här för att visa att man hörde ihop. Det här för ju direkt tankarna till Jesus sista måltid i Lukas evangeliet 22. Han säger så här: från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt, för en Guds rike kommer. Han talade alltså som en brudgum till sin brud. Paulus skriver också i Korinthierbrevet 11, som vi ofta läser i kyrkorna. Från denna stund ska jag inte dricka... Nej, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Det här handlar ju till 100% om Jesu död på korset. Det förbundet han ingick med oss när han dog för oss. Men språket han använder, det är taget också från de här traditionerna när man och hustru, eller när en kvinna och en man var brud och brudgum. Så jag tror att lärjungarna förstod det direkt, att det här är ett sätt att vi, för Jesus att visa att vi faktiskt hör ihop på ett personligt sätt. Som vi sa, det är inte en religion vi har, utan det är en gemenskap, en relation med Jesus. När det här var gjort, men han hade ätit brödet och druckit vinet, då var bruden och brudgummen lagligt gifta. Det här var alltså inte bröllopet, men förlovningen var en mycket starkare och mer bindande än vad man kan tänka sig att en förlovning är idag. Nu var de hörde ihop. Sen var det dags för brudgummen att ge sig av. Han gick hem till sin far för att förbereda en plats som de kunde bo på tillsammans. Det var så här: pappan bodde i ett hus, och när sonen gifte sig, då byggde han ett hus i anslutning till faderns hus. Och hade de flera söner, så till slut så bodde de ganska många tillsammans som en stor och lycklig familj. Förhoppningsvis. Och det här är lite tanken också. Det var så det gick till. Brudgummen gick hem till sin far för att bygga ett hus, helt enkelt. Det står så här i Johannes evangeliet 14:1-2. Jesus säger så här: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda en plats för er. Det här har också tagit direkt från en förlovning. Sen följde en lång period när brudgummen byggde på huset och brudens uppgift var egentligen att vara trogen sin man. Hon skulle följa de regler som de hade i det här avtalet och hela tiden vänta och vara redo. Den här perioden kunde vara upp till ett par år lång när brudgummen var och byggde. Och det var inte så att om han hade bråttom att han kunde åka hem till sin far, nita ihop 3 stycken kartonger och säga att nu är jag färdig, nu går jag och hämtar min brud. Utan regeln var så här att det var inte han själv som sa när det var klart, utan det var fadern som godkände huset när det var färdigbyggt. Och jag tror att det är lite det som Jesus pratar om när han säger så här i Markus evangeliet 13 och 32. Men den dagen eller stunden känner ingen. Han pratar alltså om sin återkomst. Den dagen eller stunden känner ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Det finns olika syner på det här. En del tror att Jesus, när han blev människa, sa ifrån sig vissa delar av vad han visste och sådär. Och andra säger att han bara använde det här bildspråket från brud och brudgum när han säger att inte ens sonen vet när han ska komma tillbaks. För det var fadern som bestämde, nu kan du gå och hämta din brud. Och det är den här tidsperioden som vi lever just nu. Jesus har gått till fadern för att bereda en plats för oss, där vi ska bo med honom till slut. Och vår uppgift är att leva så gott vi kan efter det kontrakt vi har skrivit, eller han har skrivit med oss. Och vara trogna vår brudgum och redo för hans ankomst. Paulus skriver också till församlingen i Korint. Det är lite intressant att han skriver det här till just församlingen i Korint, för att det var en församling som hade otroliga problem med synd. De levde inte alls som de skulle, den församlingen, just då. Men han skriver ändå så här: jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Hela tiden så uppmanar han honom dem att leva rent som de skulle göra. Men sen när brudgummen hade byggt klart sitt hus, då var det dags att hämta sin brud. Johannes 14 fortsätter så här: om jag nu går bort och bereder en plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Bruden visste ju att det här skulle hända, att en dag skulle brudgummen komma tillbaks. Men hon visste inte när det skulle hända. Det gick till lite grann så här. Det finns väl ingenting egentligen som påminner om det i svenska bröllop just nu. Men jag kan tänka mig att det påminner kanske lite grann mer om kidnappningen till en möhippa. Brudgummens vänner sprang före brudgummen och ropade: brudgummen kommer. Och så blåste de i shofar, trumpet eller basun eller ett litet horn. Så. Sen efter dem kom brudgummen och tog med sig bruden till sig. Man kan väl likna det vid någon typ av romantisk kidnappning. Han förde bort bruden, men hon var ju som sagt beredd hela tiden på att det här en dag skulle hända. I första Thessalonikerbrevet skriver Paulus, första Thessalonikerbrevet 4:16-18. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det här är ju alltså också en... Här används också bilden av brud och brudgum. För det var så det gick till. Och här kommer vi in på en lära som inte pratar så mycket om idag. Det här med uppryckelsen. Det har nog fallit bort en del, för att på 70- och 80-talen så kom det en del skrämselpropaganda här. Det kom filmer som En tjuv om natten och lite sådana saker som gjorde att folk blev rädda för det här i kyrkorna. Att en dag skulle många plötsligt försvinna. Men jag tror att sån skrämselpropaganda tillsammans med lite för svag undervisning i soteriologi, heter det är läran om frälsningen, gör att man kanske kunde bli lite rädd. När jag växte upp, alltså när jag var ungdom på 80-talet, så var det väldigt mycket bara regler. Du får inte göra så, du får inte göra så. Du får inte spela kort, du får inte gå på bio, du får inte dansa. Och vi matades väldigt mycket med det. Plus att vi matades ganska mycket med just den här läran om uppryckelsen. Så att man trodde ju efter ett tag att tänk om jag har dansat och så kommer Jesus tillbaks, då får inte jag följa med. Men om man kommer ihåg nu att, och som vi sjöng här, saliga visshet, den handlar ju faktiskt om våran säkerhet i våran tro. Att våran frälsning är faktiskt säker. Om man kommer ihåg att vi har fått en helig ande som en förlovningsring. Vi har redan ihop med Jesus. Vi har också ett kontrakt skrivet med Jesus från den dag som då vi tar emot honom och tror på det som han gjorde för oss på korset, att han dog för oss, för våra synder, och att han uppstod igen på tredje dagen. Från att vi börjar tro på det så är vi säkra. Då tillhör vi Jesus. Och att vi lever rent, som det står att Paulus ville visa fram korintierna som en ren jungfru inför Jesus. Vi måste komma ihåg att vi lever efter vad som står i Bibeln, inte för att bli frälsta. För då blir det ju en lära om att jobba sig upp till Gud, precis som alla andra religioner. Vi lever ju för Jesus efter hans regler, för att vi är frälsta, för att vi faktiskt hör ihop med honom. Efter att brudgummen hade hämtat sin brud så väntade 7 dagar hemma hos fadern. Det var lite saker som skulle ske. Bruden presenterades för faderns gäster. Bruden genomgick också en reningsritual. Det står att vi ska bli klädda i vita kläder. Och äktenskapet konsumerades. De två blev ett kött, som det står i första Mosebok. Sen var det dags för bröllopsfest. Det står så här i Uppenbarelseboken 19:6-8. Så står det: och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och de sa: halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Ändå vet vi ju att bröllopet faktiskt ska hållas. Och bruden presenterades för världen sen som man och hustru. Det är lite intressant att hela tiden i Nya testamentet så beskrivs Jesus som brudgummen och vi som bruden som väntar på ett bröllop. Men i det näst sista kapitlet i Bibeln, Uppenbarelseboken 21:9-10, då händer det något. Det står så här: en av de 7 änglarna med de 7 skålarna som var fyllda med de 7 sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru, står det. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud. En dag kommer vi alltså vara, inte Jesu brud, utan Jesu hustru. Vi kommer alltid att leva tillsammans med honom. Och den här passagen handlar alltså om den nya himlen och den nya jorden som vi väntar på. Så gick det till för 2000 år sedan när man skulle gifta sig. Varför har jag då stått och pratat 20 minuter om gamla bröllop i Israel? Hur applicerar vi det här på våra liv? Eller har du en app, som ungdomarna säger? Jag har tre snabba applikationer bara. För det första, Bibeln är en fantastisk bok. Ju mer man gräver och djupdyker i den och lär sig saker, desto mer intressant och levande blir den. Och sen att Jesus älskar oss. Han använder inte bara den här bilden för att på ett lätt och snabbt sätt förklara vad som ska hända. Han ser oss som sin brud. Han längtar efter det bröllop som en dag ska hållas. Och sen nummer tre, så har vi hopp. Det är ett väldigt stort hopp i det här budskapet, tycker jag. Vi lever ju i en värld och i en tid där det känns som att man försöker tävla med varann och på något sätt ingjuta hopplöshet. Det känns som att det börjar redan på barnprogrammen när man tittar på dinosaurietåget och sen upp i lågstadiet och hela vägen upp i skolan, så får man ju lära sig att vi är här av en slump. Det finns ingen egentlig anledning, och när vi dör så tar det bara slut. Får lära oss att för x miljarder antal år sedan så fanns det ingenting, och sen började ingenting att snurra, och det snurrade så fort så att till slut så sprängdes ingenting, och här är vi nu. Det är lite det man får lära sig i skolan. Och sen när man slår på nyheterna och ser skjutningar och bombningar och när de säger att vi har 10 år på oss att rädda vår planet, så det är ju inte mycket hopp i det man ser där. Men då tycker jag det är så skönt att läsa det här, att vi har någonting att se fram emot. Vår uppgift är egentligen inte att rädda världen, som många försöker göra nu, utan vi ser fram emot en som faktiskt kommer att rädda världen. För vi vet att Jesus, han håller på att förbereda en plats åt oss, för han vill att vi alltid ska vara åt honom. Och som Paulus skriver, trösta därför varandra med dessa ord. Tack käre Jesus, för att du faktiskt ser oss som din brud. Att du också längtar till den dag då vi ska få tillsammans för alltid. Tack Jesus att du ger oss ett hopp genom hela din bok här. Genom hela Bibeln så kan vi läsa att vad du har gjort för oss och vad du hela tiden gör för oss och vad du kommer att göra för oss. Tack käre Jesus för det. Amen.